Vi har några frågor som har lämnats in som vi ska börja med innan Jonathan föreläser. Och den första frågan lyder: vad anser ni att det stora Babylon är som beskrivs i Uppenbarelseboken?
Ja, det är en bra fråga. Förra gången så tittade vi på vad vilddjuret är utifrån Uppenbarelseboken 13. Och vi såg på även det här lilla hornet i Daniel kapitel 7. Och vi identifierade det utifrån Bibeln. Vi plockade ut ledtrådar och vi identifierade det som det romerska biskopsämbetet eller den påvliga kyrkan. I Uppenbarelseboken 17 så står det om Babylon, det stora Babylon. Det är alltså en sköka som beskrivs här, som rider på ett vilddjur, som liknar väldigt mycket det vilddjur som vi ser i Uppenbarelseboken 13. Om man läser vidare så ser man att den här, ett vilddjur förstås, det representerar en politisk makt, medan en kvinna representerar en församling. Om vi tittar i Nya Testamentet till exempel så jämförs Kristi brud, eller Kristus brud är församlingen till exempel. Så man ser den här kopplingen även i Gamla och Nya Testamentet. Så i Uppenbarelseboken 17 så har vi en kvinna som kallas för en sköka. Alltså en kvinna som inte är trogen till sin man, men som har lämnat sin man. Du har en församling som är avfallit ifrån Kristus. I vers 9 så står det att här krävs ett sinne med vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Så kvinnan sitter på sju berg, står det här. I vers 18 så står det att kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Om jag ställer er en fråga, vilken stad var det som regerade över kungarna på jorden när Johannes skrev det här?
Rom.
Det var Rom. Exakt. Och Rom är de sju kullarnas stad. Så här har vi de sju kullarnas stad som där det finns en avfallen församling. Det står också att hon är berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Så för mig så är det väldigt tydligt vad det här Babylon handlar om. Det står i vers 5 att hon kallas det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Så det här stora Babylon är inget annat än precis samma makt, den här antikristmakten, den här makten som skulle sätta sig i Kristus ställe, skulle sätta sig i församlingen, i Guds tempel och utge sig för att vara Kristus. Och det är precis vad påvenbetet har gjort. Där hans officiella titel är Kristi ställföreträdare. Han har tagit platsen utav Kristus. Och människor vänder sig till honom och till deras läror istället för Kristus många gånger. Och det här är inte för att peka ut, som jag vill understryka det här. Om det här är nytt för dig så det var det vi pratade om igår. Ställ gärna frågor om du har det. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att det handlar inte om personer. Det handlar inte om människorna, utan det handlar om system. Alltså, det finns jättemånga katoliker, eller inte vet jag, om påven själv kan inte jag heller döma som person. Men det som Bibeln lyfter fram är att systemet där man har en människa som har tagit Kristus plats, det är någonting som går i konflikt med Bibeln. Så jättebra fråga. Jag fick en annan fråga här också igår. Det var om när man den här läran fördes in om att präster hade makt att förlåta synd. Och det här med bikten. Och jag tittade upp det lite grann för att jag kunde inte direkt svara på det. Men det var strax efter att påvedömet fick makten. På 600-talet någon gång så infördes det här med bikten. Och det var 1215 när påvedömet stod sitt när de var på toppen av sin makt, då gjorde de bikten till ett sakrament, vilket innebar att man behövde gå dit för att få förlåtelse för sina synder. Och det är fortfarande den katolska kyrkans officiella tro. När du biktar dig så är det prästen som avgör om du får förlåtelse eller inte. Och hur många Ave Maria du ska säga eller hur många botgärningar du ska göra för att få förlåtelse för dina synder. Så, jag hoppas att det svarar på frågan. Ikväll så ska vi titta på ett annat ämne som har med märket att göra. Hopp om att slippa märket. Och vi behöver återigen be att Gud verkligen ska leda oss och hjälpa oss att förstå det här. Så låt oss be om Guds andes ledning idag. Vår himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig för att du har fört oss hit. Och jag ber här att du ska göra budskapet tydligt ikväll. Jag ber att inte mina ord ska skära, men att dina ord ska skära. Att du ska hjälpa oss att förstå vad som är sant. Och också att du ska ge oss kraften och villigheten att vilja följa dig. Inte för att försöka förtjäna vår frälsning, men för att vi älskar dig. Och det ber vi om i Jesu namn. Amen. I vårt andra möte så nämnde jag till er om den här mannen, José Luis de Jesus Miranda, som påstår sig vara Jesus Kristus själv. Han är en före detta drogmissbrukare och har ett väldigt struligt äktenskapsliv. Och jag tror att han är död faktiskt nu, bekräftat. Men intressant nog i alla fall, när han levde så höll han stora möten och han drog många människor. Han sa att det finns ingen synd. Synden är borta. Och därför allt som människor gjorde, det var inget fel i vad de gjorde. Så ni kan tänka er att det här var populärt. Miljontals människor började att följa den här personen. Och han sa att han inte bara var Kristus, men han var också antikrist samtidigt. För det fanns ju ingen synd, så man kunde ju säga vad som helst. Och för att visa att man hade en lojalitet till honom så bad han sina efterföljare att tatuera in 666 i nacken eller någon annanstans på sin kropp. Och det var många som gjorde det här då. Och vissa andra personer som har lite mer bondförnuft förstår ju att den här personen är ju inte Jesus Kristus själv och det han gör är bara ett stort bedrägeri. Men de kanske undrar, är det här vilddjurets märke? Är det här att den här tatueringen som kommer att komma in på handen eller på pannan eller vad det nu än är? Är det detta som vi ska akta oss för? Hur många har hört talas om vilddjurets märke? Eller den här saken? Och det finns massa teorier och spekulationer om det här. Och en annan idé är den här. Det stod i TV4 Nyheter 2014 om att allt fler personer väljer frivilligt att operera en chip som lagrar data. Så de opererar en chip i handen som de kan öppna dörrar med, som de kan betala med och så vidare. Väldigt smidigt. Men då när människor ser det här så tänker de, aha, det här måste vara vilddjurets märke. Kanske är det ett sånt här litet chip som man inopererar i pannan eller i handen för att kunna försöka få människor att göra saker och ting. Och många kristna säger, nej, sånt där skulle jag aldrig göra, för att då tar jag emot vilddjurets märke. Jag kanske inte skulle vilja göra det där utav flera andra orsaker, men hur som helst, det här som är vilddjurets märke. Det är viktigt för oss att veta, för faktum är att den starkaste varningen i Bibeln, skulle jag vilja säga, är om att just ta emot vilddjurets märke. I Uppenbarelseboken 14 så står det så här: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Jag läser inte hela den här fördömelsen, men den är väldigt stark. Med andra ord, vad Bibeln säger är att om du tar emot det här märket, vad det än är, så kommer du att förlora ditt eviga liv. Det är ganska allvarligt, eller hur? Vi pratar om det här med att plågas i eld och svavel. Vi pratar om helvetet Och vi såg att det handlar inte om ett evigt brinnande helvete. Klart och tydligt så lär Bibeln att syndens lön är döden, inte evigt liv i plåga. Men vi såg att det kommer ändå vara en dom för de ogudaktiga. Men den kommer att vara begränsad. Missar du det så finns det referat också angående det. Men trots det så är det väldigt allvarligt. Det är väldigt allvarligt. Vi kommer att förlora vårt eviga liv i den andra döden. I den här eldsjön. Om vi tar emot det här märket. Så det är viktigt att veta. Och jag skulle vilja göra allt jag kan för att undvika det här. Eller hur? Tror ni att Gud skulle varna så starkt för det här? Och sen göra det så kryptiskt för oss att det är omöjligt för oss att ta reda på vad det är. Eller att det är omöjligt för oss att vara säkra på vad vilddjurets märke är. Jag tror inte det. Om Gud är kärlek. Så om han vill att vi ska bli frälsta, eller hur? Hur många tror att Jesus vill att vi ska bli frälsta? Ja, det tror jag. Klart och tydligt. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Det står i andra Timoteus kapitel. Eller första Timoteus 2. Och vers 4. Att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så Gud vill det. Och om han då säger att du kommer förlora ditt eviga liv. Om du tar emot det här märket. Men tyvärr, jag kommer inte berätta vad det är för något. Det vore ganska elakt, eller hur? Ja, du får gissa och spekulera. Du får läsa i tidningen. Och så kanske du lyckas hitta på vad det här är för någonting. Nej. Gud kommer göra det klart och tydligt. Om vad det här märket egentligen handlar om. Så, låt oss läsa. Ikväll så ska vi inte titta på tidningsrubriker och spekulationer, utan ikväll så ska vi studera Bibeln. Och vi ska låta skrift tolka skrift, och du kommer ha en klar och tydlig bild om vad vilddjurets märke handlar om efter det här. Det är min bön, med Guds nåd. Inte för att jag är en speciellt duktig utläggare, men för att Bibeln är tydlig i sig själv. Och det hoppas jag att vi ska se. Uppenbarelseboken 13 berättar om den här krisen som ska äga rum i ändens tid. Uppenbarelseboken 13, vers 15 till och med 17. Det står det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Här krävs visheten som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666. Vi studerade 666 igår. Vi såg att det var ett kännetecken på den makt som beskrivs här, och det var alltså vilddjuret som vi förstår är den romerska kyrkostaten, systemet, och dess ledares namns tal skulle vara det här. Hur som helst, det är inte vårt fokus just nu. Just nu handlar det om det här med märket. Det kommer bli väldigt svårt att vara lojal till Gud i sista tiden. Om vi ska undvika det här märket så kommer vi att hotas med ekonomisk bojkott och till och med riskera att förlora livet. Eller hur? De som inte tillber det här vilddjurets bild, de kommer att dödas, står det. Men lägg märke till att det här märket är alltid sammankopplat till tillbedjan av vilddjuret. Det står inte nödvändigtvis att man köper och säljer med märket. Om ni läser det. Visst, det står att det tvingar små, stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Så det är inte så att man nödvändigtvis går och handlar med märket. Men vad det står om här är att den som inte tar emot det kommer att ekonomiskt bojkottas. Du kommer inte kunna köpa eller sälja. Så det kommer att komma en tid när religionsfriheten tas bort. Du måste tillbe på ett visst sätt. Du måste göra på ett visst sätt. För att annars så hotas du ekonomiskt och till och med till ditt liv. Så det kommer vara väldigt svårt att vara trogen mot Gud. Och därför behöver vi, du och jag, förbereda oss redan nu om vi ska kunna ha hopp om att klara av den här krisen. För tro inte att du kan leva ett liv i världen och sen precis när den här krisen kommer, då ska du börja bli andlig och ta din tro på allvar. Nej, det är någonting som vi behöver göra nu. Vi behöver sätta det först och fokusera på det så att vi kan vara redo och starka också i Kristus när den här krisen kommer. Jag vill säga klart och tydligt att det här märket handlar inte om någon teknologisk pryl, utan det är en andlig sak. Tänk efter själv, om det nu är så att det här är ett chip eller det är en tatuering eller vad det nu än är, så ser vi bilden då att här så kommer någon makt att tvinga på det här märket. Så polisen och myndigheterna, de är med på det här och nu börjar de springa runt och de ska tvinga på människor att ta emot det här. Och de kommer och slår in dörren hos moster Agda som inte ville ha det här märket, eller hur? Och så kommer de in där, de brottar ner moster Agda och sen så opererar de in ett chip i handen. Eller tatuerar in någonting på henne. Ja, nu är moster Agda förlorad. Nu har hon gått evigt förlorad, eller hur? I så fall. Eftersom de som får märket, de går under. Alltså det här låter inte speciellt logiskt, eller hur? Det är inte frälsning genom en teknologisk pryl vi pratar om, utan det handlar om tro. Det handlar om någonting andligt. Vi förstår att den här krisen måste röra sig om tillbedjan. Och det är inte speciellt svårt att förstå vad det här handlar om. Om man läser Gamla testamentet. Många kristna gör tyvärr inte det, utan de börjar i Uppenbarelseboken och så försöker de lista ut vad kan det här betyda? Köp och sälja, märke i handen eller pannan, vad kan det betyda för någonting? Och sen hittar man på en egen tolkning av det. Men om man låter Bibeln tolka sig själv och läser i Gamla testamentet så blir det väldigt tydligt vad det handlar om. Faktum är Uppenbarelseboken bygger till stor del på bildspråket i Gamla testamentet. Om ni minns igår så såg vi att det här vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 kunde vi inte förstå om vi inte tittade på Danielsboken kapitel 7. Där bildspråket var hämtat ifrån. Så varifrån är det här bildspråket hämtat ifrån om ett märke i pannan eller handen? Jo, rakt ifrån Gamla testamentet. Femte Mosebok kapitel 6. I femte Mosebok 5 så står de 10 budorden. Och i femte Mosebok 6 så säger Gud så här: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Låter det bekant? Här så säger Gud att de skulle binda någonting i pannan eller i handen. Precis som vi såg att vilddjuret skulle tvinga alla att göra i Uppenbarelseboken. Andra Mosebok 13:9 säger samma sak. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. För att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Femte Mosebok 11:18 säger samma sak också. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Härifrån är bildspråket hämtat. Så i Gamla testamentet så skulle Guds folk, Israels folk, de skulle lägga lagen i pannan eller handen. Men vad betyder det då? Skulle de ta stentavlorna och knyta fast dem i pannan? Eller på handen? Jag tror inte det var det betydde. Det skulle vara ganska jobbigt att gå och släpa runt på dem överallt. Och det fanns ju bara ett exemplar av dem, så det skulle bara vara en person som skulle kunna göra det i så fall. Nej, det här handlar om någonting andligt. Kanske någon tycker att ja, men kanske de skulle tatuera in de 10 budorden i pannan eller handen. Men det var inte heller det de skulle göra. För Gud hade faktiskt förbjudit dem att tatuera sig. Om du läser i tredje Mosebok 9 så står det att man ska inte bränna in skrifttecken på sig. Så det kan inte handla om det. utan det handlar om någonting andligt. Att ha lagen i sin panna handlar om att ha det i sitt sinne. Det är det står här. Lägg ord, mina ord på ert hjärta och ert sinne. Och att ha dem i handen, det handlar om att du handlar efter dem. Du gör efter dem. Så med andra ord, håll Guds bud. Tänk på Guds bud. Lägg det i din panna, lägg det i din hand. Det var budskapet. Antikrist tycker att nej. Det här med Guds bud är inte speciellt bra. Vi ska ändra på de här buden. Vi läste att Antikrist påstod sig ha makten att kunna ändra på Guds bud. Denne ska tala mot den högste, står i Daniel, och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Så, Antikrist tycker, nej men Guds bud är inte tillräckligt bra. Jag ska göra om dem, jag ska göra mina egna bud istället. Så, vi tittade på Antikrist. Och det här är repetition från förra gången. Vi såg på de 10 ledtrådarna eller kännetecknena för Antikrist. Vi såg att det skulle vara ett litet rike som uppstår i Europa efter Roms fall, som får världsvitt inflytande, regerar 1260 år, hädar Gud, förföljer Guds folk och förändrar de 10 buden. Och vi såg att vi kom fram till samma slutsats som alla reformatorer kom fram till också. Luther, Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, de som skrev, översatte King James Bibeln och publicerade Westminster och baptisttrosbekännelsen, Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edward, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Och det är kanske chockerande för många, för man pratar inte om det här så mycket idag. Men det är fortfarande sant utifrån Bibeln. Så den här antikristmakten, den påvliga kyrkan, ändrade på Guds bud. Och de säger sen att man ska följa deras bud. Nu hade de rätt att ändra på Guds bud. Nej, det hade de inte. Jesus själv kom och han ändrade inte på buden. Han sa i Matteus 5, 17-19. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så fråga, upphävde Jesus något av buden? Upphävde han en prick i buden? Ett streck? Nej, ingenting. Han säger att du ska inte ändra, inte ens på det minsta budet. Jag vet inte vilket utav budorden som du tycker är det minsta. Men inget utav dem skulle förändras. Så antikrist hade inte rätt att göra det. Men de försökte göra det i alla fall. Men de lyckas inte bedra alla. I Uppenbarelseboken 14 så står det så här om den tredje ängelns budskap. Den tredje ängeln följde dem och sa det med stark röst. Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller sin hand, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och i vers 12 så står det att här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Konflikten i sista tiden handlar helt enkelt om vems bud ska vi följa. Ska vi följa antikrists bud, förändrade bud, eller Guds, Jesus, oförändrade bud? Det är det som konflikten handlar om. Och det ser vi här i Uppenbarelseboken. Antingen har du vilddjurets märke, men så finns det en annan grupp också här. Vad stod det i vers 12? Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så å ena sidan så ser Johannes, här är de som får vilddjurets märke och de kommer att plågas och så vidare. Sen finns det en annan grupp här som är de heliga som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. eller förlåt, har tron på Jesus. Så fråga, om du har tro på Jesus och du håller hans bud, har du vilddjurets märke?
Nej.
Om du, där har du hopp om att slippa märket. Varför? För du har de här två grupperna. Så om du tror på Jesus och du håller hans bud, så har du ingenting att frukta om angående den här krisen. Men du kanske tycker, men är det inte lagiskt, Jonathan, att hålla buden? Varför ska vi hålla buden? Då blir vi ju lagträlar kanske allihopa. Vi ska titta på det här strax. Men innan det så ser vi att tillbedjan och lydnad är starkt kopplade till varandra i Bibeln. Jesus sa så här vid ett tillfälle: varför kallar ni mig herre när ni inte gör vad jag säger? En bra fråga, va? Varför kallar ni mig herre när ni inte gör vad jag säger? Herre, herre. Han gick så långt att han sa att förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Så de människor som håller sig till antikrists bud tillber egentligen Jesus förgäves, eller hur? Eller förändrar, människors bud. Det är ganska allvarliga ord. Men om jag vägrar att lyda Gud, så är frågan, tillber jag verkligen Gud? Tillber jag verkligen honom? För den som vi lyder mest av allt, det är den som vi tillber. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Så det är väldigt allvarligt. Om jag säger nej, jag vill inte ha någonting med buden att göra, men jag ber till Gud, snälla välsigna min familj och var med mig, så säger Bibeln att det här faktiskt är en styggelse. Utan vi, om vi vill att våra böner ska nå upp till Gud, så behöver vi också höra lagen, vara villiga att höra lagen. Det betyder inte att vi måste leva fullkomligt efter det innan Gud kan höra våra böner. Det är inte det vi pratar om. Men det handlar om en attityd, eller hur? Vilken attityd har jag till Guds lag? Är jag villig att följa den? Vill jag sträva efter den? Eller är det så att jag vill förkasta den? Så det är viktigt. Lydnad och tillbedjan går ihop med varandra när vi ser i Bibeln. Men låt oss gå tillbaka till den frågan om lagiskhet. Är det inte lagiskt att vilja hålla buden? Det kan vara det. Det beror på varför du håller buden. Romarbrevet 3:20 säger: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagens uppgift är att överbevisa oss om synd. En gång när jag bodde i Norrköping så var jag ute och plockade blåbär. Och det var jätteroligt att plocka. Jag fick plocka med händerna där. Och sen torkade jag mig i pannan, för jag blev lite svettig utav allt det där. Och vad jag inte märkte var att jag fick en massa blåbärsfläckar i ansiktet. Och jag såg ju ingenting utav det. Så jag gick glad hem där med min burk och jag hälsade på grannarna. Och de tittade lite konstigt på mig. Jag tänkte, vad är det för fel på dem? Jag såg inga problem med mig. Ända tills jag kom in i hissen och där fanns det en spegel. Och när jag såg spegeln, vad såg jag då? Då såg jag mina blåbärsfläckar. Ah, är det så här jag ser ut? Ja, vilken hemsk spegel, va? Det är spegelns fel att jag ser ut så här. Skulle jag kunna resonera, eller hur? Så kunde jag slå sönder spegeln och säga, nu är problemet löst. Nej, det hade inte löst problemet. Jag hade fortfarande haft fläckar i ansiktet. Vad skulle jag göra då? Skulle jag ta den här spegeln och försöka gnugga bort fläckarna med? Det skulle inte gå speciellt bra. Jag måste ha tvål och vatten om jag ska tvätta mig. Lagen är en spegel. Guds lag är en spegel som visar oss våra syndfläckar. Och när vi tittar in i lagen så ser vi att, oj, är det så här jag ser ut? Jag är inte fullkomlig. Har jag en massa fläckar på mig? Och vissa tänker att ja, men jag tar lagen och sen så ska jag försöka bli rättfärdig genom den. Det är ungefär som att ta den här spegeln och försöka gnugga bort mina fläckar. Det går inte. Vi måste komma till Jesus. Han är den som kan rena oss ifrån vår synd. Han är den som kan ta bort våra syndfläckar. Lagen ger oss insikt om synd. Den hjälper oss att förstå vårt syndiga tillstånd. Och när vi inser att vi har skuld och vi är syndiga, då istället för att bara skämmas och gräva ner oss, låt oss gå till Jesus. Han är den som kan tvätta oss. Han är den som kan göra oss rena. Låt oss ta emot hans förlåtelse och fyllas av hans kärlek. Då kommer han ge oss kraft också att leva efter hans bud. Men vi kan inte genom våra egna gärningar gottgöra för våra synder. Vi är alla orena, står det. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vissa människor tänker att jag måste bli mindre syndig innan jag kan komma till Jesus. Jag måste bara få bukt med den här synden i mitt liv och den där saken. Sen kan jag börja gå i kyrkan eller sen kan jag börja komma till Jesus och leva med honom. Men att det är omöjligt för oss att bli rena om vi inte kommer till Jesus. Du tänker att det är någonting omöjligt. Inte ens dina rättfärdiga gärningar kan ta bort dina synder. Det enda som kan ta bort våra synder är Jesus blod. Och vi måste komma till honom. Vi måste ta emot hans förlåtelse. Och då kan vi vara rena. Jesus kom. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus levde ett fullkomligt liv åt oss. Och han bytte sin plats med oss. Och det här vill han vill ge oss sin rättfärdighet. Och när vi tar emot den, när vi tror på det här och vi tar emot det, då kan vi få förlåtelse och vi kan få kraft att leva ett rättfärdigt liv. Romarbrevet 3:28 säger: vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Så vad är lagiskhet? Lagiskhet är helt enkelt att jag tror att jag kan gottgöra för mina synder eller jag kan förtjäna min frälsning genom mina gärningar. Det är omöjligt. Oavsett hur mycket gott du gör. De kanske säger att jag svor en gång där men så lägger jag lite extra pengar i kollekten för att kompensera. Det är laggärningar. Okay? Du kan inte gottgöra för den synd som du har gjort genom goda gärningar. Utan laggärningar förklaras vi rättfärdiga. Men sen så ställer Paulus en annan fråga. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Och vad är hans svar? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vissa tänker att ja, därför, för att vi inte förklaras rättfärdiga genom gärningar så spelar inte gärningar någon roll. Ut med det. Vi har ingenting med gärningar att göra. Det är bara tro. Man kan leva precis hur man vill och allting kvittar. Det är en annan ytterlighet. Det är inte heller vad Bibeln lär. Jakobsbrevet säger så här: vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Men vi måste få ekvationen rätt. Vissa människor tänker att frälsningsekvationen ser ut så här. Tro plus gärningar, goda gärningar, då skapar det frälsning. Men den är fel. Den stämmer inte alls med Bibeln. Vi kan inte genom våra rättfärdiga gärningar förtjäna vår frälsning. Inte ens tillsammans med tron. Det här är frälsningsekvationen. Tro är lika med frälsning plus gärningar. Så ser det ut. Tron är roten till frälsningen. Tron på Jesus. Gärningar är inte roten till frälsning, men det är frukten utav den. Det är som äpplena på äppelträdet. Det är de goda gärningarna. Om roten är god, då kommer det komma bra äpplen, eller hur? Om roten är dålig så kommer det inte synas några äpplen. Och så är det. Om vi har en tro, en sann tro på Kristus, då kommer det visa sig i goda gärningar. Vi vill lyda Gud för att vi älskar honom. Och för det han har gjort för oss. Vi kan inte förändra på vårt hjärta, som jag sa. Utan det här är någonting som Gud har lovat att han ska göra. Hesekiel 36 säger, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Fråga, är det möjligt att följa Guds lag? Någon säger, nej det går inte. Det går inte att lyda Gud. Bibeln säger, det går. Inte i egen kraft, men när Guds ande kommer in i dig så kommer han att göra så att du vandrar efter hans lagar och håller honom. Vilket hoppfullt budskap. Jag behöver inte leva i mina synder resten av mitt liv. Det finns hopp om att få leva ett nytt liv. Jag tycker det här är fantastiska nyheter. Och många är slavar under den här idén om att ingen är fullkomlig och det kan vara sant att ingen är fullkomlig. Men det betyder då, man använder det som en ursäkt för att säga, därför ska vi inte ens försöka. Därför ska vi inte ens försöka lyda Gud. Men det stämmer inte. Jesus säger, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Kärleken är motiveringen till sann lydnad. Vi lyder Gud, inte för att försöka bli goda nog för himlen, utan för att vi älskar Jesus, för det han har gjort för oss. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Vet ni, Gud vill att vi ska vara lyckliga. Och därför har han gett oss buden. De 10 buden är inte någonting som hindrar vår glädje, utan det är någonting som ger oss glädje. Tänk om alla hade hållit de 10 budorden, så hade det varit en fantastisk plats att bo på, eller hur? Här är en liten serietidning där en figur säger att jag vill inte vara begränsad av det här staketet, så jag hoppar över det. Och det står Guds bud här. Och så säger den här andra personen, vänta, nej, det är inte alls ett staket. Det är ett säkerhetsräcke. Och det är precis vad Guds ord är, eller Guds bud är. Det är till för att skydda oss ifrån det som skadar oss. När Jesus förvandlar vårt hjärta så kommer vi ha en glädje i att vilja lyda Gud. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. Det önskar Gud att vi ska ha. Så frågan är, vill vi ha Guds bud eller vill vi ha antikrists bud? Antikrist vill förändra på dessa bud. Och vi såg att de sa det också, att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Så han har makt att ändra på buden. Vi såg att de hade plockat bort det andra budordet som förbjöd människor att böja sig ner inför avgudar. Men, och sen har de delat på det sista också, som handlar om begär. Och de säger, det är okej, det kan vi göra. Men det andra budet som de har ändrat på är sabbatsbudet. Vi läste att det var det budet som handlade om heliga tider och lagar. De enda heliga tiderna som det står om i Guds lag är det fjärde budet, som är sabbatsbudet. Vad säger Rom? Här är från deras katekes från 1957. Fråga, vilken dag är sabbatsdagen? Svar, lördag är sabbatsdagen. Fråga, varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Det här menar de, att de har förändrat på sabbatsdagen. Ända från skapelsen så hade den sjunde dagen varit den heliga dagen. Första Mosebok 2, vers 2-3 står det, på sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så Gud skapade jorden på 6 dagar, sen vilade han på den sjunde och han välsignade den. Jag vet inte hur han välsignade den, men han har makten att välsigna, eller hur? Han har makten att göra någonting heligt. Fråga, har du och jag makt att göra något heligt? Kan jag ta det här saltkaret och säga, nu är det här ett heligt saltkar?
Nej.
Jag tror inte jag kan göra det. Oavsett hur mycket heligt vatten jag kastar på det eller vad det är den här. Jag har inte makten att göra det. Jag kan be att Gud ska välsigna den och göra den helig. Det är en annan sak. Men jag kan inte göra den helig. Här har Gud gjort inte en sak helig, men han har gjort tid helig. Och han sa, ja, han vilade från den dagen. Så den är speciell. Den är annorlunda än de andra dagarna. Den dagen som han välsignade. För att förtydliga att det här var en viktig sak, så sa han, så skrev han in det som ett av budorden. Andra Mosebok 20, vers 8-11. Säger, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så han förbjöd förvärvsarbete under den dagen och sa, det här får ni inte göra. Utan ni ska vila på den dagen. Ni ska ta tid för mig och för saker som att gå i kyrkan eller synagogan som de pratar om. Och det var det som var tänkt att man skulle göra på den här heliga dagen. Det var en dag för helig sammankomst, står det på andra ställen i Bibeln. Och inte minsta prick skulle ändras enligt Jesus, eller hur? Utav det här. Så fortfarande så är den sjunde dagen helig. Man kan ju ställa sig frågan, varför är det någon skillnad då? Dag som dag. Ja, men om Gud har gjort något heligt så är det en skillnad. Tänk på det här trädet, till exempel i Edens lustgård. De fick äta av alla träd i lustgården utom ett. Som Guds ord hade sagt, du ska inte äta av det. Ni kan ju tycka att, ja men, eller Eva kunde ha resonerat så att, ja men, frukt som frukt, eller hur? Det här är ju en frukt bara. Jag väljer ett annat träd som jag inte ska äta av. Men Guds ord hade gjort en skillnad på de här sakerna. Och det har han också gjort med dagarna. Så vilken dag är då den sjunde dagen? Ja, i alla tider så har lördagen faktiskt varit den sjunde dagen. Det är kanske förvånande för många som inte har hört det här förut. Men så ligger det till. De av er som är lite äldre än mig, ni kommer ihåg kanske att på 1973 så ändrades veckolayouten så att veckan börjar på en måndag. Tidigare räknades veckan börja på en söndag. Så här så ser ni från Malmö där jag bor. Så finns det Söndagsgatan, Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan och Lördagsgatan som den sjunde gatan här. Så det här har funnits i alla tider. Medan det är ett ganska nytt fenomen att man började veckan på en måndag. Och då blir den sjunde dagen en söndag. Men i många andra länder så är fortfarande söndag den sjunde dag. Eller den första dagen i veckan. Och lördag den sjunde. Till exempel i Amerika så är det så. Om man tittar på språken så ser man också att lördag är sabbatsdagen. För ordet för lördag är precis samma ord som sabbat. Till exempel i kroatiska, spanska, esperanto, grekiska, ungerska, ryska, indonesiska. Och tyskan och finskan är ganska intressant, för onsdag betyder mitt i veckan. Mittwoch på tyska och keskiviikko på finska. Alltså mitt i veckan. Om du räknar då, om onsdag är mitt i veckan, vilken är då den sjunde dagen? Då har du 3 på ena sidan och 3 på andra. Det blir lördag som är den sjunde dagen. Så från språken så förstår vi klart och tydligt att lördag måste vara den sjunde dagen. Vi ser också det klart och tydligt ifrån Bibeln. Vilken dag uppstod Jesus på? Vilken veckodag?
Söndag.
Han uppstod på en söndag, det stämmer. Det är en av de stora argumenten till varför människor säger att vi ska fira söndagen, för att Jesus uppstod på den dagen. Men Bibeln lär att det är en dag efter sabbaten. Matteus 28:1 säger, efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Jesus dog på långfredagen, eller hur? Han vilade i graven på lördagen och sedan uppstod han på söndagen. Och vi ser att han uppstod dagen efter sabbaten. Så vilken dag är sabbat enligt Bibeln då? Ja, det måste vara lördag. Det finns flera texter om det här, men klart och tydligt så ser vi att det här är vad Bibeln lär. Jesus, han pratade om sabbaten väldigt mycket under sin tid och diskuterade med rabbinerna. Rabbinerna hade tolkat sabbatsdagen väldigt strikt och de hade gjort en massa konstiga regler som inte står i Bibeln, men som de själva hade hittat på. Till exempel att man fick bara gå ett visst antal steg på sabbaten. Man fick inte tända ett ljus på sabbaten. Man fick inte göra vissa saker som, jag tror om ett höna la ett ägg på sabbaten så fick man inte äta det för då hade hönan arbetat. Och det var sådana här konstiga regler som inte alls står om i Bibeln. Och Jesus, han gick till angrepp emot dessa idéer och tankar. Och han visar att sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Men vad Jesus inte säger med de här orden är att sabbaten kan ni strunta i. Ni kan göra precis vad ni vill på den här dagen. Eller hur? Han säger inte det. Han säger att sabbaten blev gjord för människan. Inte bara för judarna, men för hela mänskligheten. Det skulle vara en välsignelse för dem. Att få koppla av och få fokusera på Gud under en dag. Att påminna sig om att Gud är vår skapare. Jesus, han är Herren över sabbaten. Så när vi firar sabbat så firar vi Herrens dag. Herrens äkta dag. Tillsammans med Jesus. Han är Herre över sabbaten. Och hur betedde sig då sabbatens herre? Jo, hör och häpna, han gick i synagogan på sabbaten. Han bröt inte mot den. Lukas kapitel 4, vers 16, så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Jesus botade människor på sabbaten. Och då tyckte fariserna, ja, du har brutit emot sabbaten. Men Jesus sa, det är tillåtet att göra gott på sabbaten. Han visade att fariséernas bild av sabbatsfirande stämde inte. Men själv så firade han den i enlighet med Guds ord. Han uppmanade också sina lärjungar att fortsätta fira sabbat 70 år efter Kristus. Han pratade om Jerusalems förstörelse och han sa, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Så i 40 års tid så bad lärjungarna, snälla herre, låt oss inte behöva fly på sabbaten. Varför skulle de be det om sabbaten inte var en helig dag då? Vissa tror att Jesus, han upphävde sabbaten på korset. Det gjorde han inte. Han uppmuntrade sina lärjungar att fortsätta fira den. Och det gjorde de också. I Apostlagärningarna 17 så står det om Paulus till exempel. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Så precis som Jesus hade vanan att gå i kyrkan på sabbaten, så hade, eller synagogan, så hade Paulus också det här som vana. Det står som han brukade göra. Och han var inte ensam i det. Det står i Apostlagärningarna 18:4, varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Så det var inte bara judarna som samlades på sabbaten där, utan det var grekerna också, hedningar, hedna kristna om du så vill. Allihopa firade också, fortsatte att fira lördagen som sabbatsdagen. Vid ett tillfälle så hade de ingen synagoga att gå till. Så vad de gjorde då var att de hittade ett böneställe på sabbaten. Apostlagärningarna 16:13. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Så de samlades för tillbedjan på den här dagen. Och det finns inte en enda text i hela Bibeln som säger att sabbaten skulle ha ändrats av den tidiga kyrkan. Det finns, jag vill utmana dig. Hittar du en enda text som säger att den här dagen har flyttats, så vill jag ge dig en belöning. Det finns ingen sådan text någonstans. Och du kan leta efter det. Det finns vissa tappra försök. Men läser man dem så är det klart och tydligt att det handlar inte alls om det här. De firade sabbat klart och tydligt. Var kommer då söndagen ifrån? Varför firar vi söndag idag i den kristna världen? Det kommer det från det här avfallet. Bevarandet av det gamla hedniska namnet Dies Solis, eller söndag som den veckovis infallande kristna högtiden, beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Konstantin levde på 300-talet. Han blev kristen, i alla fall till namnet. Han hade massa hedniska undersåtar och han hade massa kristna undersåtar. Han tänkte, det är inte så bra att ha ett delat rike. Vi vill ha en religion. Så vad gör vi? Ja, vi kan ju inte... Han tyckte inte att man kunde förvänta att hedningarna skulle ändra på sina vanor. Så istället så sa han att vi helgar de här vanorna som de har. Till exempel att böja sig ner inför avgudar. Och att fira solens ärevördiga dag. Ja, vi säger att det handlar om Jesu uppståndelsedag istället. Och så fördes det in som en helgdag. Vilket det blev idag. Fortfarande. Sen gick man ett steg längre då. Man började fördöma personer som firade sabbaten på lördagen. Här skriver John Lay. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea 364 efter Kristus fortsatte den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Så man fortsatte att fira den här dagen. Men sen, det var man inte nöjd med. Man började fira faktiskt båda dagar när man nu tvingades att fira den ena dagen. Men i kyrkomötet i Laodicea så skrev de på det här sättet. Kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, alltså söndag. Om de kan ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Det är ganska starka ord. Men på det här sättet så fördömde de sabbatsfirandet. Och det avtog mer och mer. Det höll på ända fram till 600-700-talet. Och det har alltid funnits trogna personer som har firat sabbat. Men det är oerhört tråkigt, säger Edward Hiscock som är baptist, att söndagen anlände märkt med hedendomens stämpel och döpt med solgudens namn när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Det fanns grupper som firade sabbaten. De keltiska kyrkorna gjorde det. I Norge så fanns det grupper som gjorde det på 1400-talet. I Böhmen så firade folk på 1500-talet sabbaten. Det har alltid funnits grupper som har hållit den sanna sabbaten. Men överlag, generellt sett, så har kristendomen anammat den påvliga sabbaten. Den här förändrade lagen. Och Gud vill uppmärksamma oss på att det här är någonting som inte han har godkänt. Han vill upplysa världen om det här igen. Och i sista tiden så går ett budskap ut som varnar oss för den här förändrade lagen. Och istället så vill Gud att alla ska hålla hans bud, hålla Guds bud istället för antikrists bud. Och det är många som börjar ta an på det här. En gräsrotsrörelse, skriver Dagen 2011. En gräsrotsrörelse utan tydliga ledare som ploppar upp som svampar. Så kallar de personer som Dagen har pratat med om det växande fenomenet att fira sabbat på lördagen. Edward Thompson kommer inte från frikyrkan som Per Stenfeldt, utan är präst i Svenska kyrkan. Det verkar som att det sprider sig ett intresse över samfundsgränserna, säger han. Så det handlar inte om nödvändigtvis en ett samfund som gör det, utan människor börjar upptäcka det här. Ärliga sökare börjar se att men det finns ju inget stöd för söndagen i Bibeln. Och därför så är sabbaten någonting som är sant. På lördag försöker de undvika arbetssysslor om det inte är nödvändigt. De förläggs istället till söndagen. Det är kyrkan som gjort söndagen till vilodag, men Gud har bestämt lördagen till det. Så ser jag det. Personligen har jag inte sett något bibelord om att vi ska flytta sabbaten från lördag till söndagen. Det är något som skedde långt senare av helt andra orsaker än att Jesus ville det. Han firade ju själv sabbat, skriver de. Jag håller med den här personen. Jag vill vara bland dem som Bibeln säger som håller Guds bud och som har tron på Jesus. Och skulle det inte vara underbart att vara bland dessa? Det här kanske är väldigt nytt för dig. Kanske du aldrig hört om det här tidigare. Och då prisar jag Gud för att han i så fall har fört dig hit. Gud vill ifrån sitt ord visa att det här är någonting som vi kan ta fasta på. Studera det här själv. Det står att vi vill hålla Guds bud och ha tron på Jesus. I Uppenbarelseboken 7, den sista vers som jag vill lyfta fram här. Står det att Gud, eller Johannes säger, jag såg att fyra änglar står vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel komma upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Det här sigillet är Guds lag. Och mer specifikt, den oförändrade lagen som inkluderar sabbatsbudet. Och Jesus ser hans tjänare överallt. Och den här ängeln säger nej, vänta. Släpp inte loss Guds vrede eller de här änglarnas, de här stora konflikterna som ska äga rum. Förrän alla har fått reda på sanningen som är villiga att göra det. Gud vädjar för oss. Oavsett var vi är här. Han säger att jag vill att de ska lära känna sanningen innan. Alla uppriktigt bedragna kommer att bli upplysta innan den här krisen om vilddjurets märke kommer. Och jag önskar att stå på Guds sida i den här sista striden. Var med dig. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, du ser vad vi har tittat på idag. Kanske har det varit nytt för många. Jag ber att du ska tolka dessa ord rätt till våra hjärtan. Här är jag övertygad om att var och en av oss här verkligen vill följa ditt ord. Och jag ber att du ska fylla oss med din ande. Att du ska förlåta oss för våra överträdelser och ge oss kraft att leva i enlighet med din lag. Det är min bön. I Jesu namn. Amen.